I Östergötland så finns en väldigt märklig fornlämning, det är Alvastra pålbyggnad. Professor Mats P. Malmer, han ska berätta för oss om den här unika fornlämningen från bondestenåldern.
Det är en stor, tung träkonstruktion, 40 gånger 25 meter. Ett golv av timmerstockar, sådär 1000 kvadratmeter stort. På golvet har man byggt hyddor och eldstäder och annat, och runt allt samman löper en palisad av tätt ställda pålar. I allt finns det inemot 1000 lodräta pålar, vanligtvis sådär en 12-13 cm i diameter. Pålbyggnaden ligger inte på ett ställe som en nutida människa tycker är förnuftigt eller rimligt, utan det ligger ute i en blöt myr som består av torv och kalkgyttja. Myren översvämmas varje höst och vinter så att den blir som en liten sjö. De flesta vintrar dessutom isbelagd. Och geologerna säger att förhållandena var likadana för 5000 år sedan när pålbyggnaden anlades. Att pålbyggnaden ligger i våt mark är visserligen en förutsättning för att den skulle kunna bevaras till våra dagar, men det kan ju inte de som byggde den ha tänkt på. Pålbyggnaden ligger strax öster om ruinerna av Alvastra kloster som många har sett, där det ligger så fint vid Ombergs sydspets som med utsikt över Vättern. Klostret grundlades redan på 1100-talet, men pålbyggnaden anlades omkring år 3000 före Kristus, så den är 7 gånger så gammal som det urgamla klostret. Hur var situationen i Sverige för 5000 år sedan när pålbyggnaden anlades? Jo, nere i sydväst, på slätterna i Skåne, Halland och Västergötland, fanns det starka bondesamhället, det som arkeologerna kallar trappvägarkultur. Byn ägde all åkerjord, och mitt i byn låg inte kyrkan, men väl den stora stenbyggnad som vi kallar för gånggrift. Där hölls ceremonier och fester. Där begravdes de döda kollektivt, och man offrade till förfäderna, men inte till den enskilde döde. Resten av Sverige var delat i två stora områden. I Norrland fanns jägare och fiskare som levde ungefär som under äldre stenåldern, den mesolitiska tiden. I resten av Sverige, och särskilt längs Svealands och Götalands kuster, fanns en annan jägare- och fiskarbefolkning. Det är de som arkeologerna kallar för gropkeramiker. I början av det starka bondesamhällets tid så odlade man vete och korn ända upp i Mälardalen. Men man slutade med det och övergick till att leva på gropkeramiskt sätt med jakt och fiske och insamling. Det var tydligen ett säkrare och bekvämare sätt att skaffa sig mat för dagen, åtminstone i Mälardalen. I många delar av Sverige kan man inte så lätt säga om inbyggarna var bönder eller jägare. En sån trakt är i Östergötland med Alvastra. I pålbyggnaden finns massor av matavfall. Där finns ben av storvilt som kronhjort och vildsvin, av fågel som tjäder och gräsand, och av fisk som gädda och braxen. Men den vanligaste djurarten av alla är nötkreatur, och det finns också andra husdjur. Och så finns det massor av förkolnad spannmål, vete och korn. Pålbyggnadsfolket var alltså fångstbönder, lika ivriga jägare som bönder. Allting verkar förnuftigt i Alvastra utom själva pålbyggnaden. Varför la man ner detta oerhörda arbete på att bygga en stor plattform ute i en blöt myr? Det var ju sämsta möjliga läge, antingen man ville odla sin åker eller valla sina djur eller fiska eller jaga. Och inte kunde man försvara sig där heller. Svaret på frågorna är säkert att pålbyggnaden inte hade någon praktisk användning alls i den mening vi tar ordet. Den var bygdens sociala centrum, och där samlades man någon gång under sommaren, och särskilt kanske på sensommaren, skördetiden och jakttiden. Man åt festmåltider och offrade till gudarna, det vet vi alldeles säkert. Och nog sjöng och berättade man också när man satt där vid elden om berömda förfäder och deras bedrifter. Att man också kunde fatta gemensamma beslut är helt klart. Det bevisar nämligen pålbyggnaden själv. För att bygga en så stor anläggning krävs det att många män samarbetar. Pålbyggnaden fungerade alltså som en kombination av kyrka, kommunalhus och festplats. Men detta varade bara en mansålder, 20 eller 30 år. Några årtionden senare använde man den övergivna polbyggnaden som gravplats. Märkligt nog är det nästan bara män och pojkar som visats där. Och det väcker misstanken att det kanske också bara var män som fick vara med om festerna i polbyggnaden. Kanske var det fråga om initiationsriter där pojkarna upptogs i de vuxna männens krets. Man kan se fångstböndernas livsmönster som en opposition mot det starka bondesamhället. Men det är inte fråga om fiendskap mellan olika stammar och folk, utan det är en konkurrens mellan två olika ekonomiska system. Vi vet ju att folket i Mälardalen först försökte sig på en renodlad bondeekonomi och sen gick över till att bli fångstbönder. Emellertid är fångstböndernas opposition mot det starka bondesamhället ett intet mot vad som skulle komma senare i mitten av 2000-talet före Kristus. Det som kom kallar arkeologerna för stridsyxekulturen. Ordet kan få en att tro att människorna i denna kultur var särskilt stridslystna och att det blev en omvälvning genom krig och erövring. Men så var det säkerligen inte. De spår av förändring som arkeologerna finner kan överhuvudtaget förefalla ganska odramatiska. Vad man kan konstatera är att megalitgravsbyggandet upphör. Det är slut med fester och ceremonier vid byns centrala offerplats, gånggriften. Det är också slut med sådana ceremoniplatser som Alvastra polbyggnad. I den nya stridsyxekulturen begravs de döda i individuella jordgravar och var och en får ses med gravgåvor. Föremålen ser lite annorlunda ut än förut, men skillnaden är inte uppseendeväckande. Den största skillnaden är att allting är så mycket enhetligare nu. Den gamla trattvägarkulturen hade till exempel en fantasifull och vacker keramik med många olika former och dekorer. Stridsyxekulturen har också en mycket elegant och fin keramik, men bara en enda sorts kärl, en halvrund skål. Trattvägarkeramiken växlar från trakt till trakt och det gör fångstböndernas föremål också. Men i stridsyxekulturen är till exempel ett norskt och ett skånskt lerkärl till förväxling lika. Allting är lika. Det är anmärkningsvärt nog att kulturbilden hos oss i Skandinavien blir så enhetlig. Men ännu märkvärdigare är det att hela Europa blir lika enhetligt. Förut var Europas kultur precis lika brokig och omväxlande som den är idag. Men under 2000-talet före Kristus ändrar sig bilden i hela Europa. Från Sicilien i söder till norska Tröndelag i norr och från Spanien och Irland i väster till Ukraina i öster. Överallt begraver man nu sina döda i enkla jordgravar. Den döde ligger på sida, alltså i sovställning, och får gravgåvor som är mycket lika från land till land. En dryckesbägare av keramik är alltid med, tekniskt mycket välgjord, men aristokratiskt enkel i form och dekor. Maten består oftast av fårkött. Mannen har i Västeuropa en dolk av koppar och i Öst- och Nordeuropa en stridsyxa av sten. Kvinnan har smycken av ben eller tänder, i Mellaneuropa ofta av koppar. I Nordeuropa är smyckena oftast av bärnsten, men Sveriges äldsta kopparsmycken ligger i stridsyxekulturens gravar. Män och kvinnor behandlas alldeles lika vad gravgodsets rikedom beträffar. Både män och kvinnor får med sig redskap, inte till tungt arbete, men till fint hantverk som snickeri och keramikdekorering. Boplatserna ger samma bild som gravarna. Det är slut med kollektivhusen. Nu bygger man mindre hus, rimligtvis för en kärnfamilj. Vad beror denna förändring på? Varför har det gamla, starkt sammanhållna bondekollektivet förändrats till ett samhälle av individualister? Det är begripligt att forskarna har spekulerat över om det kanske kunde vara en jättelik folkvandring, ett nytt folk som bokstavligen ockuperade nästan hela Europa. Men ett sådant krigståg är en orimlighet. Den äldre befolkningen skulle naturligtvis ha satt sig till motvärn och angriparna skulle ha lidit sådana förluster att ockupationen av Europa hade blivit omöjlig. Istället är det säkerligen fråga om en och samma befolkning som övergår till ett nytt ekonomiskt, socialt och religiöst system. Och det bör vara metallen, kopparen som förorsakade förändringen. Åkern och betesmarken var grunden för det gamla bondesamhället, men en enskild man måste ha haft mycket svårt att hävda personlig äganderätt till marken, och därför ägdes den säkerligen av stammen eller ätten. Men en kopparyxa är så liten att man kan bära den med sig och därmed både anse sig och bli betraktad som dess ägare. Och kopparyxan är dyr. Sedan metallen införts var det troligen möjligt för en man att i sina händer bära värden som motsvarade ett stort jordområde. På så sätt kan en individuell äganderätt ha uppstått och ett samhälle av jämlika bönder.
Mats P. Malmer och Essie Nilsson, den sistnämnda också producent.
Märkliga fyndplatser under vattnet håller på att förändra våra kunskaper om den forntida människan. Nu börjar forskarna upptäcka en forntida värld långt mer avancerad och organiserad än man tidigare föreställt sig. Sökandet efter flertusenåriga bosättningar pågår nu över hela världen. I den här sjön låg en gång samhällen som blomstrade för ungefär 2500 år sedan. Enbart i Skottland finns över 350 såna här människobyggda öar, så kallade crannogs. Meter från stranden och under en stenhög ligger resterna av ett hus från den yngre bronsåldern. Ett dykarlag arbetar sig nu in och ner i kulturlagret. Bostaden såg antagligen ut så här och kunde rymma en familj på 10-15 personer. En mätning med kol-14-metoden daterar en påle till cirka 600 år före Kristus.
Morning.
Arkeologen som leder gruppen är Dr. Nicholas Dixon.
Right. We want to take advantage of these conditions up on Area G because yesterday trying it it was almost impossible to move around with the waves.
Forskarna är helt oavlönade. De har olika bakgrund och kommer från olika länder. Och utrustningen är deras egen. I fem år har man bara kunnat dyka några veckor varje sommar. Pengar saknas alltid. En forntida boplats på land väcker sällan uppmärksamhet. Ligger den under vattnet så är det ännu svårare att få anslag. Den första uppgiften är att ta bort det täckande stenlagret. Medan vattennivån under de senaste 2000 åren har stigit så har bostaden gradvis sjunkit ner i sjön. Stenarna har lagts dit senare, kanske som stöd för ett nytt hus som spolas bort för länge sedan. Under ligger huset från bronsåldern. När stenarna avlägsnats så framträder kulturlagren. Det forntida fyndmaterialet är mycket skört och är svårt att gräva ut.
The information coming from archaeological sites being excavated under water, which has only been going on for 25 years or so anyway, is unique. It's crucial. It is changing the picture of archaeology everywhere it's being practiced. Sites underwater are particularly important for prehistorians because we have no written records at these times. How we find out about the people is by looking at the remains either in the earth or under the water or wherever. We have no history, we have no written books. So these sites are particularly important to prehistory.
Under vattnet ser virket ut precis som när det en gång fälldes. Barken finns kvar, träet ser friskt och starkt ut. Men när det utsätts för luft så spricker det snabbt och faller sönder. Här en nästan ögonblicklig förvandling. Kapar man en träbit så blir den klara kärnveden på 40 sekunder, först grå och sen alldeles svart. Det finns konstgjorda öar i alla former och storlekar. I den här sjön finns det 18 stycken. En del öar har varit bebodda i flera hundra år. Och de har en sak gemensamt. Varenda sten har lagts dit av människor. Det är en känslig och mödosam process. Men det går att bestämma både klimatförändringar och hushållning för de människor som levde här under bronsåldern. Och eftersom vattnet förstorar alla föremål med en tredjedel så är det relativt enkelt att samla in de allra minsta fynden.
The morale of the team is boosted every time we find something which is exciting. We've found wooden dishes, we've found a complete canoe paddle, and our wooden spoon is a very, very nice find. It brings home to you that you are actually working with the remains of objects used by people 2,600 years ago, and that in fact that spoon was last seen, was last used by people in the late Bronze Age at this very, very ancient time. Archaeology is not about finds. They're very important because they tell us about the people. But the whole site is what's important, the structure of the site, and how people would have lived in it and what they would have used. So finds are important to show us what people would have used and how they would have used them, but they are not the be-all and end-all.
Analyser av pålarna där yxhuggen ännu syns ger en klar bild av bronsåldermänniskornas teknologi och förmåga att bygga. Klimatet var här för 2600 år sedan ungefär detsamma som idag. Här växte körsbärsträd och flera slags barrträd. Man var bofast, höll boskap och odlade sed och åt bland annat bär och kött. Fler analyser ger mer information, men det kostar pengar. Så man måste göra ett urval direkt på platsen. Troligen bodde människorna här därför att det var bekvämt. De tog sig fram med båt och odlade jorden på stranden. Inga vapen har påträffats, inga gravar. Det tycks ha varit en fredlig jordbrukarfamilj under bronsåldern. Sommarens grävsäsong har varit i 10 veckor. Det finns inga resurser att fortsätta längre och ingen vet om arbetet kan fortsätta nästa år.
When people come and ask, you know, why did people live here 2,500, 2,600 years ago, I say, look around you. It's a fabulous place to live.
Well, if you sat here 2,600 years ago, probably around a fire very like this, because the wood's the same, it comes from around here, and these are all natural woodlands, and you looked up here, you would have seen the lights of 4 other crannogs. And you would have known that the people were living there, doing what you're doing here. And presumably, they were friends, they were neighbors, they knew what was going on. They were all part of the same community. So they'd be transmitting things up and down the rivers, over the hills, around the loch, by canoe, by water, and they'd be using water a lot. So they would certainly have had communication.
Ett ännu äldre samhälle som blomstrade för omkring 5000 år sedan. I de schweiziska sjöarna finns lämningar efter en av de största koncentrationer av bronsåldersbyar som någonsin upptäckts.
Just here in the water are thousands and thousands of pilings from prehistoric times, from villages built between 4000 before Christ to about 1000 for Christ, one layer above another, with many and many finds.
Under den kalla vintern 1853-54 så sjönk vattennivån i sjön och avslöjade stora lämningar från bronsåldern som väckte internationellt intresse. En av världens första undervattensutgrävningar tog sin början. Det låg byar runt hela sjön, men människorna gav sig av, bosättningarna försvann och låg orörda i århundraden. Idag arbetar ett heltidsanställt dykarlag året runt med de här utgrävningarna. Under isen markerar rader av pålar en stor och ännu orörd by.
Once we dive, I think we have collected more items than have been collected over the last 100 years. When things were taken out with dredging machines, people couldn't see them in the mud, so they collected only the pottery and only the nice pieces, not everything as we do today. They didn't think that everything speaks something about the life in the past.
Fynden som den här offergåvan och prydnadsnålar till kläder ger en mångsidig dokumentation av bronsåldern. De ger en inblick i ett välorganiserat samhälle där man specialiserat sig på tillverkning av keramik och bronsföremål och där verktygsmakare en gång tillverkade de här träyxorna. Man har nu samlat in så mycket keramik att man kan fylla många magasin och museer. Och teamet kan arbeta på heltid med att registrera och katalogisera och rekonstruera varenda fyndföremål. Utgrävningarna av bronsålderssamhällena i sjöarna runt Zürich ses bland forskarkollegor världen över som ett föredöme. Arbetet upphör aldrig. Nya fyndplatser kommer hela tiden i dagen. Här i Greifensee, en liten sjö utanför Zürich, har en bronsåldersby med minst 16 hus frilagts. När sjön är frusen så kan dykarna inte ta sig ner. Isen är för tunn för att gå på och för tjock för en båt. Men vid första väderomslag så dyker man. För att man ska kunna ta sig igenom sedimenten så har man skapat en konstgjord vattenström som för bort slammet och håller vattnet klart på fyndplatsen. Och just den här mannen levde för 2200 år sedan. Utan datorer så är det nästan omöjligt att göra en planritning över bronsåldersbyn. Genom att ta prover från varje påle så kan man säga precis när trädet avverkades och därmed märka ut pålar av samma ålder. Man mäter tjockleken på varje årsring i ett tvärsnitt. Tjockleken på årsringarna varierar med klimatväxlingarna under trädets växtperiod. Och med hjälp av datorn växer ett diagram fram. Genom att sedan jämföra diagrammet med en hel serie diagram över åtskilliga sekler så kan man passa in provet i en tidsskala. Och just det här provet kommer från en påle till ett hus som byggdes på sommaren för exakt 4670 år sedan.
I think there will be still a great progress. There will be developed new methods, quicker methods, and the most important thing, I think, today in Switzerland, in Germany too, in France too, the archaeologists themselves think that underwater archaeology is an important part of the whole archaeology, because when we started we were looked at as adventurers and not as real archaeologists, and now we have more and more people which are really archaeologists and learn to dive and not the other way around, divers who learn to be archaeologists. Tvärs över Atlanten i USA ligger en annan forntida fyndplats, också den under vatten, men över 20 000 år gammal. På Floridas nordvästra kust finns ett 75 meter djupt hål som kallas Warm Mineral Springs. Hit har folk kommit för att sola och bada i det varma, mineralhaltiga vattnet, allt sedan de spanska conquistadorernas ankomst. Och man kommer fortfarande, alla de som tror på källans föryngrande egenskaper. 75 meter under ytan ligger resterna av forntida djur och människor. I det här djupa, mörka vattnet har man gjort några sensationella upptäckter. Flygöversten William Royal var den första som fann mänskliga kvarlevor här. Han är nu 80 år och handikappad efter en dykolycka under utforskandet av källans botten. För 30 år sedan så fick han hela den arkeologiska sakkunskapen emot sig. 1959 skickade ett amerikanskt tv-bolag ner en av marinens dykare med en kamera för att på plats dokumentera överstens upptäckter och äventyr.
We started working up the slope and I picked up bones. We run into the skull, and the skull was sitting right on bedrock, so we had, sediments were laid down in, from 10,000 to 8,000 years ago. They wanted me to pick the skull up and pull it in my hand and bring it up to the surface, which shows that in the movie. But the most important thing is when I turned the skull over, there was hard-packed leaves stuck on the base of the skull. And so I laid the leaves off underwater. And right in the foramen magnum hole, there where the spinal cord comes through the bottom of the skull, I noticed this looked just like white ivory soap. And so I started to stick my finger in and thought, gee, I said, this is real strange sediment. So which this shows us in the movies, as I go up, I'm sticking my finger in and wobbling it around. And then a thought occurred to me, this has got to be brain material. And oh my God, I was really, really disturbed, because here, probably the first time in the history of the world anything like this had happened here, I destroyed over half of the brains already. I was really concerned, but there was about at least a third of the brains left. And when we got up to the surface, I told everybody, I said, it's fantastic. I said, we got a human brain in this skull.
När skallen öppnats så fanns en tredjedel av hjärnan kvar. Åldern fastställdes till omkring 11 000 år. Men ingen trodde på honom och filmen stämplades som en bluff.
I've always known that we had the most important archaeological site in the world, and the first one in the world like it, because I traveled around the world extensively. I've been looking a lot. Anyhow, the most important thing is that you could work down there for 100 years with a team of archaeology, wouldn't find it all. But we expect to go back. We've already gone back about 12,000 years in time, and we should go back 18,000 years as a possibility with humans.
Men marinarkeologen Wilburn Cockrell förstod att man kanske gjort ett stort fynd. I flera år hade han letat efter forntida bosättningar längs Floridas kust. Warm Mineral Springs kunde vara en sån plats, så han åkte dit för att undersöka saken, inte utan en viss tveksamhet.
Well, I was rather skeptical about it when I first came here, because for 10 years the archaeological profession had been discussing this as one of the most significant frauds in American archaeology. Unfortunately, discoveries Colonel Royal made were so earth-shaking that no one was willing to believe him, and that's when the fraud story started. It's a very eerie dive, a first-time dive, or maybe even a second or third or 20-time dive. It's a very, very strange place to dive. In the morning, it's clear, and in the afternoon, the water turns murky because it's photosensitive. We went down on the north side, and Colonel Royal took me to see the stalactites. And as a proof, the stalactites are wondrous proofs that this hole was once dry. I mean, stalactites take thousands of years to form, and the entire circumference of the cavity is ringed with dripstones, or stalactites, around 30 to 40 feet. Now, there are some as shallow as 12 feet, and there are some as low as 90 feet. Some of them are as large as trucks. And so I was able to swim through those and see for myself the actual proof that this place had indeed been dry for thousands of years. Of course, my question as an archaeologist was it dry when the people were here? I mean, if Colonel Royal had found human remains, were they there because they'd fallen in? Were they Indians that an alligator had perhaps caught on the surface and pulled under? Or just how did these bones, which Bill claimed to have found, come to be here? As you go in as a diver, this hole slopes down and then drops off suddenly and becomes a giant hourglass. It drops down from about 12 feet, and then there's a ledge. It opens up at about 43 feet, and there are small caverns. And then it comes back together, and its minimum diameter is half the surface diameter, and that's at about 65 feet down. And then it proceeds to open up again at about 100 feet. And from 100 feet, the walls slope outward from the middle, and it's as wide at the bottom, at 230 feet, as it is at the top. So we have a situation of an hourglass here. And at the bottom of the hourglass is a cone, just as we have in the center of an hourglass.
Allt som fallit ner på botten blir liggande under lagren av skräp och konserveras av det bakteriefria vattnet. Men att göra utgrävningar på det här djupet är både svårt och farligt. Man samlade ihop ett team av forskare och dykare och med ett videosystem registrerade och dokumenterade man det som man ansåg vara en av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna i världen.
We've got a beautiful picture.
That's always been one of the criticisms of underwater excavation, is that you could not excavate stratigraphically. As you can see, that's absolute bullshit.
Arbetet pågick i 5 år. Sen la delstaten Florida plötsligt ner undervattensprojektet. Pengarna tog slut. Cockrell övertalade delstaten att anslå $100,000 till projektet. Chris fru Barbara är också dykare och före detta modell. De har arbetat ihop för att få igång dykningarna och hela deras liv kretsar nu kring projektet. Med lånad utrustning gör sig översten och sheriffen, den före detta modellen och yrkesarkeologen klara för att gräva ut hyllan 14 meter längre ner. För 12 000 år sedan låg vattennivån 27 meter lägre än idag. Djur och människor klättrade ner och sökte skydd på hyllorna strax ovanför vattenlinjen. Idag är avsatserna fyllda med lämningar efter jättelika marksengångare, kameler, sabelkatter och människor. Varje fynd markeras. I varje spricka finns det pollen och trä som går 20 000 år tillbaka i tiden. Tillräckligt med material för att sysselsätta en hel armé av forskare i åratal. Hittills har man funnit 20 olika skelett. Det första exemplet på en begravningsplats som påträffats i Nordamerika.
Well, this is made of carved shell, carved from the central column of a whelk, our marine gastropod. This was the hook for a spear thrower. It, when found, still had the original black pitch on the bottom. It was glued to the end of a throwing stick and then lashed on. This was the far end. The stick was about this long. And we did not find the stick, unfortunately, with burial number one. But this is the earliest evidence of the use of a spear thrower in all of the Western Hemisphere, and it's found with the burial at 10,240 years ago. With this spear thrower, or the Aztec word for it is atlatl, an Indian could stand here and kill at great distances with great force for the first time in the history of humanity. And we see just within 2,000 or 3,000 years following the introduction of this tool into this area, the Native American populations grew in size and grew in stature. And I think this tool was one of the keys in that.
Om människorna begravde sina döda här, var hade de då sina bosättningar? Det är de man nu letar efter. Hittills har man bara hittat några få primitiva skrapverktyg och flintbitar.
So what we're finding on land right now is negative information. We're finding that the people were not here very much. And that continues to intrigue me. In this sense, negative evidence is very, very real evidence. And all this leads me to again, my conclusion that the utilization of warm mineral springs by these early people must have been primarily ceremonial.
På dagen kan det vara svårt att tänka sig Warm Mineral Springs som en ceremoniell begravningsplats. Men på natten, när det ångar om det varma vattnet, dras krokodiler och insekter dit. Då blir det vad det en gång var, ett urtidsträsk. I USA finns ingen lag som skyddar arkeologiska lämningar på privat mark. Och den här är till salu. Den nye ägaren kan, om man så vill, fylla igen hålet med grus. Vill han låta folk dyka så mycket de vill för 25 cent i timme, så kan han göra det också. Platsen skyddas enbart genom ägarens välvilja.
I think that this site is one of the most spectacular windows into the past that one could ever have. We can travel back in time here. We don't have to imagine what the world was like 10,000 years ago, 20,000 years ago. When we get the analysis done here, we will know.
There's no reason that we shouldn't have the same preservation here that you get in the Danish peat bogs. We have the same situation. We have an anaerobic peat. So what we have is, in this one hole standing right here, a fossil history of both the flora and fauna of the Pleistocene going back at least 20,000 years.
Vi har alltså sett konstgjorda öar från forntiden och märkliga bronsåldersbyar i Schweiz. Och en 11 000 år gammal skalle i Florida. Men det här är ju förstås bara småsmulor från forntiden. De flesta hemligheterna de finns ju kvar. Och man frågar sig förstås vad som gömmer sig i de skandinaviska vatten. Var ska man dyka, Hans-Åke Nordström? Välkommen hit, ska jag säga.
Ja, tack.
Du är helt vanlig arkeolog till skillnad mot marinarkeolog.
Ja, jag är faktiskt helt vanlig arkeolog. Jag har inte dykt en enda gång.
Du har inte det.
Nej. Men jag har arbetat mycket på land och ser ju naturligtvis den här arkeologin som en del av den hela arkeologin.
Mm. Vad rekommenderar du en landarkeolog, marinarkeolog att dyka?
Jo, jag skulle naturligtvis rekommendera sådana ställen som har legat under vatten sedan forntiden. Och där det då organiska materialet har hamnat i vatten ganska snart. Mm. Eller där man kan tänka sig att det har skett stigningar i vattennivåerna.
Mm. Och var exakt kan man tänka sig?
Ja, det finns flera sjöar och sånt där som är intressanta i Mellansverige och i Sydsverige. Jag har ett exempel, det är Vättern. Mm. Där man sedan 60-talet har gjort undersökningar på ungefär 5 meters djup i Huskvarnaviken. Mm. Och det är Harry Bergenblad som har varit eldsjälen bakom detta.
Vad kan man hitta utanför huset?
Ja, där hittar man fornlämningar till exempel från bronsåldern. Man hittar fynd, bronsyxor och mycket, mycket annat. Och stubbar efter tallskogar och sånt där som de har faktiskt hittat där.
Det är ett helt forntida landskap.
Ja, alltså. Åker du till Huskvarna så kan du kanske bromsa in där vid Kruthuset och gå och titta faktiskt på fynden ifrån Huskvarnaviken. Mm. Det är värt ett besök.
Något mera tips?
Ja, sedan skulle jag naturligtvis koncentrera mig på eller föreslå de här arkeologerna då, marinarkeologerna, att dyka i södra Östersjön. Mm. Och det har de ju naturligtvis gjort också ganska mycket på senare år när den nya dykutrustningen har kommit till. Mm. Danskarna har upptäckt en väldigt fin boplats som heter Tybrinvig på Fyns västkust. Det är i mellersta Danmark det. Mm. Den är ungefär 7000 år gammal. Och där har man alltså ungefär 250 meter från nuvarande stranden hittat rester efter soporna som man har slängt ut ifrån den gamla boplatsen. Också utanför det här sopberget så har man hittat fiskeområden.
Där vill du dyka?
Där vill jag dyka också.
Nu är det ju så att det finns ju väldigt stora landområden utanför Danmark och utanför södra Sverige som är stora under vatten nu med skogar och allt. Är det ingenting att titta på?
Åh, det är ju väldigt spännande områden just södra Östersjön och delar av Nordsjön var ju också för efter istiden var det landbacken. Mm. Och där strövade ju de första renjägarna omkring. Mm. Men vi har störst chans att hitta boplatser och lämningar efter människor vid de gamla kustlinjerna.
Mm. Apropå Florida och den här gamla skallen med bevarad järnsubstans som vi såg här. Finns det några exempel på motsvarande fynd från andra håll?
Ja då. I Florida så finns det ett väldigt fint fynd. Det är en gammal begravningsplats, indiansk begravningsplats som heter Windover. I närheten av Cape Kennedy eller Cape Canaveral kanske.
De byter namn där ibland.
Ja, de gör det. Ja. De gör det. Mm. Och där har man hittat kanske 160 stycken begravningar och 90 av dem har bevarad järnvävnad.
Det är ju ett fantastiskt
fynd. Ja, det är ett väldigt fint fynd naturligtvis. Och här kommer man ju in på modern forskning också. Mm. DNA. Till exempel det genetiska materialet i cellerna kan man ju analysera på vävnader, även på gamla vävnader, alltså döda vävnader.
Du kan alltså få fram information om arvsmassan för de här människorna från 7000 år.
Ja, precis. Mm. Och det är ju, om man då arbetar med stora grupper, stora populationer som det heter, så kan man ju kanske analysera släktskapsförhållanden och familjeband och sådana där saker genetiskt.
Det är ju alldeles enorma möjligheter som öppnar sig då tack vare den nya naturvetenskapliga tekniken.
Ja, visst. Där går ju utvecklingen oerhört snabbt idag. Verkligen. Den tekniska utvecklingen går ju oerhört snabbt.
Blodgruppsbestämningar?
Ja, det kan man också göra på benvävnader, liksom DNA.
Mm.
Och där har man ju kommit redan ganska långt. Jag kommer ihåg redan på 50-talet om man höll på med blodgruppsforskning.
Mm.